Hej och välkomna till avsnitt 1120 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste dygnets demonstrationer och kravaller i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Det händer ju saker hela tiden nu med kravallen och demonstrationerna och protesterna mot, ja, mot dödandet av George Floyd. Och vad har hänt nu sen på, ja, idag, det här dygnet?
Ja, kravallerna har väl blivit bättre. Det har väl flera ställen har satt in National Guard, så kravallerna har väl egentligen blivit lite bättre nu. Jag såg att i Washington DC så att de användes inte, men militären har 1600 soldater i stan, men de användes inte. Men National Guard har satts in på många ställen utom i New York City. Bill de Blasio, som är borgmästare i New York, demokratisk vänster borgmästare, vill inte sätta in National Guard. Och så kravallerna har väl varit, det har förbättrats lite grann, men det fortsätter ju där. Affärer har nu börjat sätta upp taggtråd i New York. Fifth Avenue i New York är en väldigt rik liksom en gata med massa dyra affärer. Så de har börjat sätta upp taggtråd runt affärerna nu. Och har vakter och har hundar. Därför att de räknar med att inte polisen kan skydda dem längre. Så att New York har helt spårat ur. Jag såg att Andrew Cuomo, guvernören för New York. Han är på gång att sparka Bill de Blasio helt enkelt. Han har tydlig makt att göra det. Mm. Därför att han är inte nöjd med hur Bill de Blasio agerar. Så till och med när Andrew Cuomo, som är då demokratisk borgmästare, vill göra sig av med Bill de Blasio, då börjar vi inse hur usel de Blasio egentligen är. Ja.
Andrew Cuomo är guvernör och Bill de Blasio är borgmästare, kan vi säga.
Ja, precis.
Och jag kan också säga om Bill de Blasio att hans dotter vart arresterad av polisen för att hon deltog i en av de demonstrationerna. Och Bill de Blasio, han höll kanske ett tal på typ 10 minuter till New Yorks befolkning där han pratade om vad han tyckte om sin dotter, att han var stolt över henne och det ena och det andra. Och det var ju nästan, okej, jag förstår det, du är en bra pappa och du stör din dotter jättebra, men allt det där behöver allmänheten inte veta. Utan det räcker med att du berättar för dem att okej, jag stöder henne och hon hade rena motiv, men det vart fel. Det hade räckt om du hade sagt så. Du behöver inte hålla en 10 minuters utläggning om hur fin dotter du har ungefär.
Precis. Poliser börjar ju bli attackerade nu på gator och torg. En polis i Alabama blev ihjälskjuten i natt, såg jag. En polis i Bronx blev, det finns video på det, så allt är på nätet, va? Men en polisman i Bronx, han blev fullständigt attackerad av de här looters. Det var för igår natt, tror jag det var. Och i Buffalo, New York, så kom det en bil som körde en stor SUV, en SUV, som körde rakt in i en grupp poliser. Ingen dog, men flera svårt skadade, va? Så att det här är bokstavligen attacker. Och sheriffen nu, så man börjar ju se, det här börjar verkligen bli vilda västern, va? Sheriffen, en sheriff i Florida nu, han uppmuntrar invånare i sin distrikt där han är sheriff för, att kommer det någon och bryter sig in och skjuter ihjäl dem, använd era vapen, skjut ihjäl dem, gå ut och skaffa fler vapen, för att det enda skydd, vi kan inte garantera att vi kan skydda längre, så skjut ihjäl folk som försöker bryta sig in i era egendomar, va? Mm. Så att.
Och det är rätt intressant, det synkar ju lite grann med det tal som Trump höll, för han pratade också att han skulle stå upp för lag och ordning och även för er Second Amendment rights, sa Trump i sitt tal.
Ja, och det är bokstavligen där vi är nu, va? Det var ju, vi pratade om det igår, det var en affärs, om jag inte minns fel, det var en vapenaffärsägare som sköt ihjäl en looter. En looter kom springande och skulle börja skjuta mot vapenaffärsägaren, och vapenaffärsägaren, han var ju redan liksom, han är tydligen, han tränar poliser i skjutning i vapen. Så han skjuter före. Så det är bokstavligen alltså vilda västern dueller. Den som skjuter först vinner ungefär. Den som är skottsäkrast. Den som liksom är pricksäkrast. Mm. Så det här är ju inte klokt alltså.
Nej.
Så pågår. Jag såg att en Vietnam, bara för att liksom visa att det här har noll att göra med George Floyd. En vietnamesisk restaurang i Tampa, Florida brändes ner. Och hur tusan hjälper det att bränna ner en vietnamesisk restaurang i Tampa, Florida? Hur hjälper man familjen, George Floyds familj, uppe i Minnesota 200 mil bort med sånt, va? Nej. Så det här är liksom totalt anarki som gäller nu. Och som jag pratade om förut, det finns ingen koppling mellan det här och det är liksom ursprungsämnet längre.
Nej, verkligen inte. Sen finns det också fortfarande alltså fredliga demonstranter. Det finns ju många av dem man har sett liksom. fredliga demonstranter som säger att inget våld och sådana saker, yep, med poliser som knäböjer tillsammans med fredliga. Så det är en blandad komponent. Du pratar om det, att det är tre olika komponenter i den här stora rörelsen.
Det är tre olika, och de pratar om att när skymningen kommer, när solnedgången kommer, så byts grupperna ut. Mm. Fram till solnedgången så går det fredligt till. Det är sånt som jag själv stödjer. Folk ska ut och demonstrera. Det är First Amendment, det ska de absolut göra. Sen när solnedgången kommer, och det, så fungerar det generellt. Det är fler brott på nätterna än på dagarna. Va? När solnedgången kommer, då går de vanliga demonstranterna hem. För de är liksom klara med sin demonstration. Och då kommer de två andra grupperna, vilket är de här vänsterantifa då, som ska förstöra. Och de här, vi hörde att kriminella gäng, bokstavligen gäng, är nu ute också och ransakar. Och då naturligtvis den här opportunity som springer in.
Mm.
Jag tänkte göra en rättelse. Vi sa en grej igår, men ny information har kommit, så det är viktigt att... Till skillnad från svensk media så tycker jag att det är viktigare än rättelse. Jag nämnde ett tweet som kom ut från ett Antifa-konto igår. Som sa att Antifa skulle då gå och rannsaka en massa vita. Att man skulle då förflytta sig då.
Till vita områden.
Till vita områden, ja, precis. Det här kontot var tydligen... Och det här skapar ju naturligtvis ännu mer problem. Det här kontot är en vit nationalistgrupp som kör... Så de satte upp ett fake-konto i Antifas namn just för att piska på stämningen. Och det här gör saken bara ännu värre. Va? Så jag vill nämna det specifikt att det Twitter-kontot jag hänvisade till framkom i morse, efter podden. Att det var uppsatt av vita nationalister för att piska på stämningen ännu mer.
Just.
Så att det här, nu liksom skapas det ju, social media används nu naturligtvis som vad ska man säga, vapen för att piska på stämningen kors och tvärs och ännu mer. Jag såg också att Vita huset, bara för jag tänkte nämna liksom en grej efter den andra, va? Folk försökte storma, inte så många men några stycken försökte storma Vita huset igår, liksom försökte ta sig över taggtråd och grejer, va? Så att det som sker nu är en förflyttning av det som skett från George Floyd till allmänt våld till Antifa för att bryta ner samhället till en, min gissning är att det här kommer att övergå till ett regelrätt försök till ett våldsamt statskupp mot Donald Trump. Och jag tror det är där vi är på väg. Så min gissning är att det här som sker nu, framförallt i Washington DC, det är att försöka göra en statskupp. Vi vet att Robert Mueller, liksom den här utredningen om Ryssland, gick åt skogen för demokraterna och vänstern. Riksrätten gick åt skogen för demokraterna åt vänstern. Det enda som återstår nu är våld. Så min gissning är just att folk nu börjar attackera Vita huset. Det är ett tecken på att vänstern har gett upp, att de inte längre kan avsätta Donald Trump på ett lagligt sätt. Utan nu är det bara våld och statskupp som gäller, va? Och jag tror det är där vi är. Det här börjar handla mer och mer om motstånd mot Donald Trump på ett våldsamt sätt. Och mindre om liksom andra saker helt enkelt. Utan det här, vi ser nu vad som ett försök till våldsamt statskupp. Och det är därför jag tror också Trump sätter in militären. För han inser att det här är en statskupp som vissa försöker skapa nu.
Vi får se vilken sida demokraterna ställs på. Jag tänkte bara återgå lite kort det här med vapen.
Jag kan ge lite exempel på det.
Ja, men gör det. Säg det först då.
Ja, demokraterna, Elizabeth Warren, hon är ute där och skanderar och håller på, va, utanför Vita huset med. Så att hon är liksom, det betyder inte att hon begår våld, men betyder att hon står nu där och håller på och gapar och skriker på samma sätt. Så att hon liksom piskar ju på stämningen mer. Hon borde stå och säga att nu måste vi lugna ner oss. Hon har all rätt att under första tillägget i konstitutionen naturligtvis att protestera naturligtvis. Men det hon gör är att ställa sig liksom utanför Vita huset och börja skandera och hetsa och hata. Det hjälper ju inte direkt, tvärtom. Det eldar ju bara på allting. En New York Times, jag såg en intervju med en New York Times-reporter igår som vann ett stort pris bara för några månader sedan. Hon förklarar att bokstavligen, och det här, jag skickar länken till dig faktiskt om jag inte minns fel. Hon bokstavligen, en New York Times vänsterliberal reporter, sa att förstöra egendom och begå upplopp är inte våld. Det räknas inte som våld längre. Att det kategoriseras inte som våld, utan det liksom ingår i fredliga demonstration. Så hon har förflyttat språket nu genom New York Times. Hon använder New York Times att förflytta språket. Att förstöra egendom, våldsamma upplopp, attackera poliser, begå våld är inte längre enligt henne del av våld, utan det är en del av fredliga demonstrationer. Och det här är mycket, mycket farligt vi ser oss vänster nu. Det ser vi ju så vi sett oss Sverige med. Man börjar använda språket och vända och vrida på ord för att kunna, vad ska man säga, försvara våldsamma beteenden.
Mm. Hon heter Nicole Hannah-Jones, heter hon.
Ja, just det. Så retoriken förändras nu. Så att våld är inte längre våld i hennes ögon. Om det är våld mot staten, om det är våld mot poliser, om det är våld mot egendom, om det är nedbränningar av kyrkor eller affärer, då är det inte våld.
Mm.
Utan då är det liksom goda, fredliga demonstrationer. Det här är livsfarligt, och det är så här vänstern funkar. Man använder retorik för att försvara våldsamma demokratifientliga beteenden helt enkelt.
Ja, man bryter ner ords innebörd, och det här är ju både postmodernismen och marxism, alltså där man har en viss fiende där man kan avhumanisera och sen
precis
använda det för att legitimera attacker. Det jag tänkte återvända till då lite kort, det här med situationen i New York och liknande och looting och att man får, ja, rätten att skjuta så där. Det var inte i New York, men likväl, det var att efter orkanen Katrina 2005 då hände det ju väldigt mycket, det vart väldigt mycket problem i södern, för det var samma situation, det var kaos och folk hade lämnat staden, Louisiana, och så var det ja, liksom hela delstaten har man lämnat, och det var väldigt mycket lootings och liknande saker, och det som skyddade folk, det var vapen, alltså de som hade vapen klarade sig bra, och de som inte hade det, de vart bestulna och liknande, och Bobby Jindal pratade ganska mycket om det här på den tiden och var en väldigt stark förespråkare av NRA, så att i laglösa tider när det kommer så att staten inte kan skydda, då måste man skydda sig själv, och då är det bra att ha vapen, så att det ser vi nu i USA också.
Ja, absolut, så är det ju bara. En ägare, ska jag bara fortsätta rabbla upp exempel här, en barägare i Omaha, Nebraska sköt ihjäl en våldsverk, en upploppsmakare som tydligen försökte ta sig in. Så folk börjar använda sina vapen nu, det är inget snack om det. Och i många fall så är det faktiskt rättfärdigt. Man får, nu vet jag inte specifikt i de här exemplen som jag gav, men i många fall så kommer faktiskt de som skjuter ihjäl inkräktarna. I USA gäller ju liksom stand your ground. Om du bryter in i mitt hus och jag skjuter ihjäl dig, då följer jag lagen. Jag har rätt att göra det. Jag försvarar min egendom, jag försvarar min familj. Jag blir inte ens åtalad. Jag har rätt med sådana saker, va? Mm. För att fortsätta här, det var en man i delstaten Illinois som delade ut explosiva bomber. Han hade tillverkat sina egna bomber som han sen delade ut i Minneapolis till folk. Mm. För han ville få helt enkelt, han delade ut bomber alltså. Så vi pratar om att det här är ju människor nu som börjar, det går ju långt bort att använda vapen. Nu liksom är det ju terrorism det är frågan om, va? När man började tillverka sina egna bomber och dela ut till folk. Så att jag såg också att i svensk media skickade någon länk till. Och det här som är problemet i Sverige, va? Och det är det här som media eldar på något så fruktansvärt. Det var en artikel i SVT, en SVT-ledare. Det var, vad heter han, Carl Melin, som skrev att det här är ett krig i princip mellan, vad skrev han? Konflikt mellan svarta och vita. Så nu målar man upp det här att det är en konflikt mellan två människogrupper i USA, mellan svarta och vita. Det stämmer inte. Det är inte en konflikt mellan svarta och vita i USA på gator och torg. Det här handlar inte om en konflikt. Men det är det man vill göra nu till en raskonflikt, att svarta och vita ligger i raskrig med varandra. Det stämmer inte alls. Och det här media är både i Sverige och USA eldar på. Svarta hatar vita, vita hatar svarta. Nej, förlåt. Vita hatar svarta, vita. Liksom, men det stämmer inte. Det här är ett problem med att det sker, det finns idioter i varje folkgrupp. Svarta, vita, blåa, gröna, marsmänniskor. Det finns alltid idioter. Precis som det här, han som mördade den här George Floyd. Mm. Okay? Sen tar man det och sen generaliserar man att alla vita är rasister som vill mörda alla svarta ungefär. Och så målar man upp det och sen piskar man på den stämningen. Men det stämmer inte alls. Det här som vi ser nu i USA, det handlar om, det är antidemokratiska krafter, och det här som Carl Melin i SVD absolut inte begriper, det är antidemokratiska krafter från vänstern som försöker störta ett demokratiskt samhälle. Mm. Och sen är det vitmaktsgrupper, och vitmaktsgrupperna, det är extremt få människor som är med, precis som det är extremt få människor som är med i de här Antifa. Så är det vitmaktsgrupper då, genom de här kontorna på Antifa då, som de fintar bort folk med, som jag blir fintad, men som jag lärde mig nu att det var ett vitmaktskonto i princip, som då piskar på, eldar på alltihopa. Va? Så vi pratar om att det är två extremiströrelser nu som är liksom en promille av befolkningen. Va? Det, extremvänstern och extremvänstern hetsar på. Och sen media då piskar upp det här att vita hatar svarta. 99,9% av vita och svarta avskyr. Det är inte någon konflikt mellan folk på gator och torg mellan gemene man. Men nu målas det upp, va? För det är precis det media vill se. Om Carl Melin och SVT antingen inte begriper det, för de får dumma huvudet helt enkelt, eller de gör det med flit för de vill piska på det här, det vet jag inte. Men det här är inte den här raskriget, raskonflikten då, som folk pratar om. Det är absolut inte det. Vanliga svarta, vanliga vita gillar varandra, vi kommer överens, vi interagerar med varandra dagligen. Det är ju inget snack om det, va? Jag gör ju det via jobbet med massa svarta personer, kors och svart. Det är ju inget snack om det, va?
Nej, nej,
utan det här är något helt annat. Men media vägrar erkänna att det här är egentligen extremister som håller på. Just nu är det framförallt vänsterextremister som är på gator och torg. Och högerextremister som då liksom, vad ska man säga, ligger i grund, kastar eld på det på olika sätt. Och det är de som håller på. Men det utspelar sig på gator och torg.
Exakt, och då kan vi nämna, alltså det finns svarta poliser som har blivit dödade nu, så hatet är ju mot,
ja, herregud,
mot poliser, så att, och vakter och sådana saker, så att det, och de, ja, är svarta, de är svarta som har blivit drabbade, så att det är ett, precis, polishat snarare än ett hat mot svarta.
Och 99% av polisen, 99,9% av polisen är ju goda människor med. De är ju inte rasister, utan det är bara den här enstaka idioterna hit och dit som är rasister som beter sig illa, va. Statistiskt sett, tittar vi på statistiken, så finns det inget belägg för att vita skjuter ihjäl svart, vita poliser skjuter ihjäl svart. Jag tror vi har gått igenom det, men statistiken visar att liksom, absolut stora majoriteten av vita poliser är helt schyssta. Och det är ju snack om det. Och jag såg också igår det här, jag tror jag skickade det där med, som visar då hur svarta blir lidande av det här skiten, va. Så då, jag såg en nyhetsrapport igår, om det förrgår. Det var i samband med det här stimulanspaketet som kom ut för att göra, liksom gå tillbaka bara på några månader. I samband med att stimulanspaketet kom ut i USA med det här coronaviruset, så kunde små affärsägare då kunde ta lån. Man kunde gå till banken och få ett lån för att helt enkelt ha råd att betala sina anställda och för att inte behöva, vad ska man säga, gå i konkurs. Mm. Och då var det tydligen en svart affärsägare då som gick och tog ett sånt lån. Bara alldeles nyligen. Det kallas för PPP, personal, nej, inte var PPP, det var ett lån han tog. För att helt enkelt kunna fortsätta betala hyran för sin affär som var stängd under de här lockdowns. Jaha, nu har hans affär bränt ner. Så en svart affärsägare, en svart businessman som tog ett lån för att kunna betala hyran under det här när affären är stängd, har nu fått sin affär nerbränd. Det har ju inget att göra med George Floyd. Och det är en svart affärsägare, en svart businessman som drabbas direkt av det här våldet, va. Det finns ingen som kan ursäkta det med att vi gör det här för George Floyd, vi hatar poliser. De ger sig på till och med, inte bara svarta poliser, eller vietnamesisk restaurang. De bränner ner svarta affärer nu, som svarta personer har tagit lån för att försöka hålla igång under coronakrisen, som nu är nedbrända. Och nu måste de betala tillbaka ett lån, samtidigt som deras affär är nedbrunnen. Så det här, det visar galet det.
Ja, jag såg en svart kvinna på Fox News som var helt jätteupprörd därför att hon sa att de har förstört mitt livsverk. Och så därför, det här visar verkligen vikten av att ta itu med Antifa nu och ta itu med hårdhandskarna. Så att där har ju Trump och de som har den åsikten har helt rätt. Alltså det här kan man inte tolerera. Och samtidigt som det är viktigt att göra distinktioner mellan de fredliga och de här våldsaktivisterna. Men alltså våldsaktivisterna är ett, de har ju övertagit hela det här. Så jag personligen tycker att George Floyd, det är viktigt att protestera mot honom. Men även de som gör det måste inse att just nu
inte kanske, mot honom, för honom.
Ja, för honom, men såklart för honom, men precis, ja. Mot det som hände honom. Men ja, liksom, de som demonstrerar, de måste inse nu att det viktiga nu är att få lugn och ordning helt enkelt. Det måste vara primära fokus för alla egentligen. Och så får man ju ta itu med hela liksom, det här som hände senare kanske. Men nu måste lugn och ordning, lagordning liksom säkerställas på gatorna i första hand.
När de intervjuar, när media faktiskt intervjuar människor på gator och tar som gör lugna demonstrationer, de ber ju om att det ska vara lugna demonstrationer. De säger det här måste vara fredligt. Och allt fler svarta, jag såg Ben Carson då, han som är, vad ska man säga, bostadsminister då, motsvarigheten till bostadsminister i USA, han är ju svart, han gick ut och var väldigt upprörd igår i tv över de här, han säger samma sak som Trump har sagt. Framförallt republikanska svarta politiker börjar gå ut nu och säga att vi måste börja skilja på lugna demonstrationer som vi stödjer och det här våldet. Så allt fler svarta går ut och säger nu att det här våldet måste avta, för alla vet om att våldet drabbar svarta mest. När affärer bränns ner, när liksom områden och bostadsområden slås sönder och bränns ner, det är svarta bostadsområden, därför att vita bor ofta ute i utkanterna av städerna och svarta bor mer i centrum. Så eftersom alla de här protesterna sker i centrum, så är det de svartas bostäder, de svartas affärer, och även då ofta asiater, till exempel kineser och vietnameser och sådär, invandrare framförallt. Så om vi tittar på de som demonstrerar, de som drabbas, inte demonstrerar som begår upploppen och bränner ner allt, de som drabbas faktiskt är svarta och invandrare från Asien, sydasiatiska invandrare, va. Då kan man ju faktiskt säga att det ligger faktiskt rasism bakom dem. De går ut medvetet för att slå sönder för svarta och invandrare från icke-västländer, så är det ju faktiskt en ren rasistisk. Och varför pratar inte vänstermedia om sånt, att det är faktiskt rasism att gå ut och hålla på så? För de förstör ju livet för svarta och för invandrare från Afrika, Asien och Sydamerika, Latinamerika. Det är precis det som sker nu. Vita drabbas väldigt, väldigt lite av det här, därför att vita bor ofta ute i utkanterna, ute i villaområden, ute i finare områden, va? Och de drabbas inte, va? Nej. Så om vi tittar på de som drabbas mest, den gruppen som det hatas och hetsas mot egentligen, det är liksom vita, men de drabbas inte, utan folk, vita människor, vita medelklass antifa åker in till svarta och invandrarområden och slår sönder de områdena. Varför pratar inte media om sånt?
Nej, verkligen, verkligen. Jag tänkte också gå tillbaka på lite kort till New York igen. Alltså, vi nämnde Bill de Blasio och borgmästare i New York City, och att han har ansvar för väldigt mycket, och vi nämnde det. Men det är också en fejd mellan honom och guvernör Andrew Cuomo, och de två är inte vänner. Och det var ju så här att när det här kaoset hade varit i New York City, då sa Andrew Cuomo att det här är New York, NYPD har världens största, eller USAs största polisdepartement, och de har liksom, de borde ha gjort ett bättre jobb, sa han ungefär. Och det fick han väldigt mycket kritik för att han sa, och Bill de Blasio och borgmästare, han kritiserade Andrew Cuomo, och polischefen kritiserade också Andrew Cuomo, och det är riktigt fejd mellan Bill de Blasio och Andrew Cuomo. De är med i samma parti, men de verkar avsky varann. Och Rudy Giuliani, som tidigare var borgmästare i New York City, och han som är republikan, han sa att jag vet att de här två avsky varann, och de hatar verkligen varandra. Och det är intressant, den här interna fejden, för att New York har verkligen misslyckats. De misslyckades med coronakrisen, och de har totalt misslyckats med det här.
Ja, jag måste säga att om jag skulle välja sida här, så väljer jag Cuomos sida faktiskt. För att det är Bill de Blasio, han är vänsterextremist. Jag tror Cuomo, han är vänsterliberal, men han är fortfarande inom, vad ska man säga, mainstream. Det som är, vad ska man säga, rimligt. Även om jag inte håller med om allt, så han vet vart gränserna går. Det finns gränser man måste sätta, helt enkelt. Va? Men Bill de Blasio, han är en sån där politiker, precis som flera vänsterjournalister, som hon i New York Times. Han är en sån som kan börja försvara, bokstavligen försvara förödelsen, genom att säga att det är inte våld, det är liksom bara så att han är en vänsterextremist. Jag är inte ett skvatt förvånad, det här är bara min spekulation. Jag är inte ett skvatt förvånad om han i grunden faktiskt sympatiserar och stödjer Antifa, precis som var det borgmästaren i Portland, Oregon, och så där. Jag såg också, det var du som skickade faktiskt Meghan McCain. Hon bor tydligen på Manhattan. Du skickade om ett tweet som hon hade skickat ut. Hon sa att det är en krigszon där hon bor, och hon sa ju rakt ut att Meghan McCain, det är John McCains dotter, va?
Precis.
Ja, just det. Hon sa att de Blasio och Cuomo de är utter disgrace, med andra, de är helt värdelösa. Att de har, att New York, ledare i New York då, vilket är då Cuomo och de Blasio, har totalt övergett folket i New York. Och det stämmer, det är ingen snack om det, va? Ledarskapet är. Problemet är att, jag menar, folk röstar ju fram Cuomo, och de röstar ju fram de Blasio igen. Så de kommer att fortsätta rösta fram dem där. Så att det är en demokrati, som man får det man röstar på.
Ja, ja.
Och då får man ju dem där. Så är det ju bara.
Ja, vi får se om republikanerna på något sätt. Ja.
Ja, jag tänkte ju säga att Cuomo, han kan ju avsätta de Blasio, om jag fattar det rätt. I alla fall det han säger nu. Ja. Och min förhoppning är att han kanske gör det och tillsätter någon som har lite mer rim och reson.
Ja, vi får se. Ja, jätteintressant. Har vi något mer, eller var det allt för den här uppdateringen?
Nej, det var väl ungefär det jag har.
Ja. Yes, okej, bra. Okej, men tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1120 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Och med det sagt är detta avsnitt slut. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.